Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
För första gången någonsin är de fyra bästa länderna i världen framme i semifinal i VM. Det kan alltså inte bli bättre.
Obesegrade tråkspanien mot omöjliga Frankrike. Och så ett av VM-historiens mest laddade möten i England mot Argentina.
Dessutom senaste nytt direkt från Paris. Har fransmännen till slut omfamnat Kylian Mbappé? Johanna Frendén ger oss insider-info.
Välkomna till finalveckan av fotbolls-VM.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja du Susanna, vi kanske ska bara berätta först för lyssnarna. Du befinner dig någonstans ute på kontinenten.
Ja, precis. På en kroatisk ö som heter Krk med fotbollströjor som säljs i de små butikerna. Jag ser dem, det är mycket rödvit randigt, men också till exempel Håland där på en liten 120 cm lång tröja.
Ja, hur är VM-pulsen nere på kontinenten i någon slags semestermiljö där du är?
Ja, det har inte riktigt varit så att jag kan känna... Jo, men vi var ju faktiskt i Ljubljana i Slovenien dagen för Norges kvartsfinal. Och det var, oj vad mycket norrmän som syntes. De syns vart de än är nu för tiden, det kan man konstatera. Det var landslagströjor överallt.
Världen har fått något nytt att titta på, norrmännen, vikingarna, roddan.
Verkligen.
Men du, inför kvartsfinalerna som har varit de senaste dagarna var ju du ute och slog på, ska vi säga, stora trumman. Du proklamerade, det bästa med ett VM, det är kvartarna. Hur tycker du de levererar den här gången?
Det var jättetråkigt jämfört med hur det brukar vara. Men jag vill ändå minnas att vi slängde in en gemensam brasklapp att vi inte riktigt vet hur det är nu i utökade VM. Mm. Om det liksom är så att det är kvartsfinalerna som är magiska eller om det är bara steg två i en slutspelsfas som är magisk. Alltså i det här fallet då åttondelsfinalerna. Ah. Och det får jag väl bara medge att det var det som var fallet. Att det är liksom inte första slutspelsmatcherna som är bäst i första omgången där utan det är de andra. Tydligen oavsett hur många slutspelsfaser vi har.
Det var ju en del dramatik, men det kanske inte var de här liksom högkvalitativa liksom målkalasen, om vi kan säga så.
Nej.
Jag tar med mig en liten detalj från den här gångna omgången. Det handlar om Belgiens målvakt Thibaut Courtois och hans tårar. Mm. Han som räknas som topp tre i världen, en gigant i klubblaget Real Madrid, men som ju haft en mycket stökigare och mycket mindre harmonisk tid i sitt landslag. Det har ju varit konflikter och bojkotter och förra VM var han petad. Han hade varit lack av att inte få vara kapten. Men i det här mästerskapet har han ju stått där i Belgiens
kanske,
mål.
Kanske det är så konstigt att man inte är kapten när man ligger med andras flickvänner och sen gifter sig med dem. Men det är en sidohistoria.
Det är en klassisk sidohistoria. Jag visste inte om du skulle komma in på den. Det handlar ju om hans landslagskollega Kevin De Bruyne, den här flickvännen som också sa att det var mycket bättre nu när hon var med Courtois. Vi lämnar det där åt
sidan. Det är länge sedan nu.
Det är länge sedan. Men Courtois stod ju hur som helst i den här kvartsfinalen som var mellan Belgien och Spanien. Och så i den 71:a minuten vid ställningen 1-1, det står ju lite oväntat 1-1, då hände det också oväntade. Courtois byttes ut.
Courtois coming off here. This is a major blow for Belgium and Courtois is absolutely distraught. It's obviously devastated, something's happened.
Helt uppriven med tårarna rinnandes kommer han av planen och så begravar han ansiktet i handskarna. Det finns ju de som säger att det här kan ha varit hans sista match i landslaget. Och inbyts istället Senje Lammens in, 24 år, han som också kallas för den nya Courtois. Det finns ju en symbolik här, en fackla som liksom lämnas över. Men med bara 2 minuter kvar av den här matchen, då testar Spaniens back Pau Cubarsi ett skott från distans som Lammens lämnar en väldigt fumlig retur på rakt i gapet på Spaniens Mikel Merino som enkelt kan lägga in bollen till 2-1 och ridå.
Hemskt för stackars Lammens. Tänk en kvartsfinal, en boll som man bara ska blocka. Kommer in i matchen också. Stussar framför men den ska ju inte försvinna för honom.
Det som avgör matchen är alltså en målvaktstavla. Värsta tänkbara för Lammens alltså. Samtidigt på ett slags symptomatiskt vis för Courtois resa i det här landslaget och hans relation till förbundet kommer ju uppgifter efteråt. Han hade ju själv velat vara kvar på planen och spela. Det var ju så att hans menisk i knät var paj. men enligt honom själv påverkar det egentligen bara hans möjlighet att skjuta långbollar. Och nu rasar debatten i Belgien. Förbundskapten Garcia måste liksom bemöta och försvara det här beslutet. Men framförallt säger Courtois att han själv egentligen inte vill sluta i landslaget. Grejen är bara att han vill vara lite ledig nu under den som han själv kallade lite mindre viktiga Nations League-turneringen. För att sen eventuellt då vara med igen när det vankas VM. Och EM-kval framförallt. Oj, nu rasslar det på där i bakgrunden.
Ja, nu är det soptunnorna som ska tömmas tydligen här på gatan.
Men vad tycker du om det här selektiva Courtois? Han vill inte vara med när det är Nations League, det är inte lika viktigt.
Men vet du, jag kan ändå förstå honom, och vi har ju varit med om lite liknande upplevelser med Henke Larsson som ju slutade i landslaget och sen visade det sig att när det var landslagsdags igen eller mästerskapsdags igen, då gjorde han comeback. Jag kan ändå haja att man inte går igång på mellanåren mellan de stora upplevelserna.
Courtois är ju faktiskt den målvakt som har stått näst flest matcher i VM-historien. Det är ju bara Manuel Neuer i Tyskland som har vaktat buren i fler matcher. Så att han har väl gjort lite sitt jobb, kan man säga. Men du, när du tänker tillbaka på de här kvartarna, är det någonting du tar med dig?
Ja, men jag tar med mig liksom hela världens kärlek till Norge. Och man har ju förstått att det har betytt någonting i USA ändå att följa det här mästerskapet. Men att liksom rockpoeten, den så älskvärda Patti Smith, ska liksom så här göra någon post i sociala medier efteråt med en bild på Erling Braut Haaland och tacka så där genuint känslosamt för underhållningen och vi känner med er. Det var ändå lite otippad följd av den här VM-turneringen, tycker jag.
Jag såg det också.
Ja, och det är så himla härligt ju. Men hon har ju ändå verkat som hängt med. Hon är ju liksom ändå en sån här världsfigur som följer det som är på tapeten. Så det är ju kanske inte så otippat.
Jag tror också att det där påminner henne lite om... För det är ju någonting med Haaland. Det är någon slags energi. Det är någon lössläppthet. Han bara är något slags fenomen, en energi. Och att det påminner henne lite om hennes ungdom kanske. När hon själv hade liksom någon liknande dragningskraft och bara gjorde som hon ville och alla lyssnade och följde med.
Just det, och hon drog sina så här poetiska poetry slam liknande rants till någon slags pulserande rockgitarr i bakgrunden på någon scen i New York på Lower East eller någonting. Exakt. Runt 1970. Ja. Men sen så var det också som en cirkelslöt för mig när jag såg den posten, och nu vet jag att då ser man ju också vilka som man själv följer som har gillat någonting. Mm. Och den här bilden gillades då av Jakob Widell Zetterström.
Wow, såklart den gjorde.
Ja.
På tal om historiska rekord, vet du, jag har faktiskt inte känt större VM-pepp sen jag kom hem från USA i alla fall. Och det är inför de här sjuka semifinalerna som vi har framför oss. Och redan ikväll då, tisdag 21.00, väntar den match med de två högst rankade lagen i hela VM-historien. Det är alltså Spanien mot Frankrike, och det här baseras på något som heter ELO. Det finns en ELO-ranking. Det är en poäng som du samlar
Electric
på dig.
Electric Light Orchestra.
Wow, nu haglar de här lite smalare referenserna i vårt lilla fotbollssammanhang. I love it. Men det är en poäng som du samlar på dig i takt med att du spelar matcher. Alltså möter du ett bättre lag, då tjänar du mer poäng vid en vinst. Men skulle du förlora mot ett sämre lag, ja, då förlorar du mer poäng. Så är du Spanien kan du liksom inte bara hålla på och möta Kap Verde och tänka att du blir etta i världen av det. Utan då har du förmodligen vunnit mot ganska bra lag om du har så hög ELO-ranking. Och Spanien är just nu det landslag som har högst ELO. Nu kommer jag att tänka på HBO igen. Apropå sådana här.
Gå tillbaka och lyssna. Gör det bara.
Ja, exakt. Frankrike är ju som helst tvåa på den här listan. Och det är ju ett mycket intressant skede som de här lagen möts igen. För Frankrike, tycker jag, är det lag som har sett allra bäst ut i det här mästerskapet. Håller du med?
Gud, jag vill prata om dem som omöjliga Frankrike. Mm. Att det på något sätt måste vara något internt som gör att de snubblar på det här guldsnöret.
Och det ännu spännande är ju att jag kan inte riktigt komma på en enda match i det här mästerskapet där vi har fått se Frankrike gå för 100%.
Nej, men det är som att de gör det när de känner att de behöver. Sen får man ju också ha med sig att det funkade ju inte för dem att få utväxling mot Paraguay. Det var ju svårt för dem.
Ja, men exakt. Men då visade de ju precis som lagkaptenen Mbappé sen sa, att vi kan också spela ful fotboll. Och vi var bättre på det än Paraguay. Ja, men Frankrike verkar ju helt enkelt ostoppbara. Men de ställs mot, som vi kallar dem, sömnpillret, Spanien. De där giganterna från den iberiska halvön som ju bjudit på några av mästerskapets överlägset tristaste matcher. Men likt förbannat är de i semifinal. På vägen har de fimpat motståndare som Portugal, Uruguay, Österrike. Och som vi har varit inne på tidigare, de har ju den här skickligheten som ju bygger på att på ett överlägset vis hålla i bollen och inte riktigt ge motståndaren chansen. Och faktum är att Spanien i och med vinsten mot Belgien i kvartsfinalen slog sitt eget rekord. De har nu spelat 36 matcher utan att förlora. Det är näst flest i historien. Endast Italien har en längre streak. Den är på 37 matcher. Den fick de till under en period mellan oktober 2018 och september 2021. Och det är under den här tiden de kvalade till EM med 10 raka segrar. Och sen vann de ju hela EM. Och sen så tog ju det här sviten slut, intressant nog, mot just Spanien. Och där någonstans fortsatte Spanien att stiga medan Italien försvann ut i fotbollens periferi, måste vi ändå säga. Och på tal... Verkligen. Och på tal om den här typen av vägskäl, Frankrike vann ju som bekant VM 2018, följde upp den med final 2022. Sen kom ju en slags minidipp för Les Bleus. Inget konstigt med det egentligen, för visst, det är ju en bedrift det de har lyckats med, att bara ta sig till två VM-finaler på raken. Och spelare kommer och går, de blir ju äldre, sämre, behöver bytas ut. Och någonstans där befinner sig Frankrike för 2 år sedan under EM när de möter Spanien i semifinal. De håller ju på att bygga om och nytt, och det funderas på en ny formation och spelidé. Och den här turneringen, den är ganska krånglig för Frankrike. De lyckas knappt göra mål. Ynka 2 fram till semifinalen. Och trots hans lysande meriter är det till och med så att fansen i Frankrike är så här: Deschamps out. Vi har fått nog av det här. Samtidigt är Spanien de stora favoriterna, eleganterna, de som har sett överlägset bäst ut under den här turneringen. Men när det väl är match, då lyckas Frankrike faktiskt ta ledningen och tillfälligt skaka om Spanien. Men sen ser det allt mer ut som vi är vana vid. Spanien håller i bollen, Spanien skapar lägena, medan Frankrike inte riktigt kommer till. Dessutom har Spanien en blivande världsstjärna, tonåringen Lamine Yamal, i stor form.
Till Yamal, funderar på att lägga ut den på vänsterkanten. Där skjuter han istället, han skjuter i mål!
Där och då är Spanien tveklöst Europas bästa lag. De vinner den här semin med 2-1. De vandrar sen vidare och slår även England i finalen. De lyfter bucklan. Men ett år senare ska Frankrike möta Spanien igen i en ny semifinal, den här gången i Nations League. Men även den här semin vinner ju Spanien. Men det är en helt annan typ av match vi får se. Det är mål, det är fart, det är kaos. Framförallt så lyckas Didier Deschamps, förbundskaptenen, lösa en taktisk nöt. Han får till en formation där samtliga 4 av Frankrikes offensiva stjärnspelare startar tillsammans. Det är Mbappé, det är Dembélé, Olise och Doué.
It's a game for the ages. And who knows? Maybe that isn't the final chapter.
Den här matchen slutar 5-4 till Spanien. Men det är Frankrike som inte bara skjuter fler skott på mål, de håller i bollen desto mer. Det är trendbrott. Och så här ett år senare kanske man kan säga att den här matchen blev starten på en slags ny, i alla fall potentiell, storhetstid för det franska landslaget. Alltså knappt hann de vara borta innan de är tillbaka, visst?
Ja, men jag tycker liksom inte, jag tycker inte att de var borta från sin storhetstid. Ett mästerskap får man ge dem att de dippa lite.
Eller hur? Ett litet Nations League eller ett litet EM. Och faktum är att sen den här matchen då mot Spanien så har Frankrike inte förlorat en enda tävlingsmatch. I VM är de dessutom laget som har gjort näst flest mål i hela turneringen, 16 stycken. Och en enkel summering av storyn inför den här stundande semin ikväll är att Frankrike möter det lag som släppt in minst mål. Ett enda, svåra, stabila Spanien. Men vet du vad? Frankrike har bara släppt in 2. Det vittnar ju om, det här vi har pratat om, att de inte heller är ett enkelt lag att göra mål på. Styrker kanske teser om att de är bra precis över hela planen. Jag tänker på det här som en slags, alltså det är en monumental kamp mellan yin och yang. Mellan tråkigt och kul, mellan vackert och fult. Och på ett sätt är det alltså ombytta roller nu mot matchen för 2 år sedan. Men hur går snacket i Frankrike? Med oss för att svara på det har vi Johanna Frendén, journalist och Frankrike-korrespondent för DN. Vi tycker Frankrike är turneringens hittills bästa lag. Men vad säger folk i Frankrike om landslaget så här långt i VM?
Jag tror att de flesta är överens om att Frankrike faktiskt sticker ut som det bästa laget. Det är ju lite ovanligt. Ofta är man ju, kanske man går in i kvarts- och semifinaler och känner att det står och väger. Men Frankrike är bäst. Jag tror att de flesta tycker det. Till skillnad från tidigare upplagor så syns det ju också offensivt. Det är ju det som de kanske lite mindre specialiserade fotbollsögonen kan få med sig den här gången, att vad roligt det är att titta på Frankrike, vad mycket mål det blir, vilka genier vi har och så vidare. Så det är nog den allmänna känslan, och sen är kravbilden jättehög. Det som har hänt de senaste åren, kanske sen förra VM, är ju att kravbilden är ju nästan VM-final, eftersom man har deltagit i de senaste 2 Och det är inte så många som kanske hetsar upp sig resultatmässigt över att man har tagit sig på semi. Däremot så ser det ju väldigt bra ut. Och det är, skulle jag säga, den stora, kanske den stora skillnaden. Och det är första gången, lite grovt hugget, sen Didier Deschamps tog över som det är en offensiv triumf som de bjuder på något sätt.
Apropå Deschamps, för vi pratade nyss om EM för 2 år sedan då, när Frankrike förlorade mot Spanien i just semifinal. Spanien är bäst i Europa. Frankrike har jättesvårt att göra mål. Det mumlas om Deschamps ut. Hur har han lyckats vrida till sitt lag och få det att spela så här bra?
Det här är ju den stora frågan, för att själv påstår han ju att jag har inte ändrat på någonting. Det är som att han, det är lite en prestigegrej tror jag, att säga att nej, jag har heller aldrig tidigare sagt att vi ska spela defensivt. Det har varit lite, ja, vi har lagat efter läge och så vidare, men mina spelare har alltid haft mycket frihet. Men jag menar, det är väldigt svårt att titta på det här laget och inbilla sig att det inte skulle ha kommit några nya instruktioner. Sen har det tillkommit några komponenter då, Michael Olise till exempel, som ju inte fanns tidigare, som säkert har en del i detta, och en Kylian Mbappé i superform. Det är ju den andra riktigt extremt lyckade timingmässiga saken, som, för jag menar, han var ju skadad inför mästerskapet och har kommit till många andra mästerskap lite slut så där i säsongsslut och så vidare. Så att nej, men Didier Deschamps har ju undgått all kritik såklart hittills i år. Jag tror kanske att han hade också, man hade nog varit lite snällare mot honom oavsett, eftersom det är hans sista mästerskap. En lång landslagskarriär är på väg att gå i mål, och det är ganska mycket, redan ganska mycket nostalgi kring hans tid i laget faktiskt, eller tid som förbundskapten. Men nej, men någonting har ju hänt. Det verkar, det är svårt, det är naturligt att fråga huvudpersonen själv, men eftersom han menar att jag har inte ändrat på någonting, alla ser att han har ändrat på någonting, men det är svårt att veta exakt vad det är som hänt. Han är ju ingen opportunist generellt. Han har ju verkligen han har ju verkligen spelat på den vägen som han har trott att den mest liksom resultat utslagsgivande helt enkelt.
Det kanske inte är alla av våra lyssnare som vet det här, men Deschamps var ju en del av guldlaget 1998. Och det är många som jämför nu årets årgång med den, och att kanske till och med den nuvarande är lite bättre. Håller du med om det?
Alltså det är ju så svårt att jämföra. Alltså det är ju det här vanliga då, men det var helt olika typer av fotboll. Någon sidan kanske de inte riktigt har det här laget. Å andra sidan hade de en Mbappé då. Nej, men visst, det finns väl en hel del likheter. Det är ju i alla fall, jag tror i alla fall att man kan se att den här upplagan hittills ser bättre ut i alla fall än det i Ryssland 2018. Och även om man vann till exempel den finalen mot Kroatien ganska bekvämt, så var det ju, man var illa ute mot Argentina i åttondelsfinalen, den här magiska matchen där allt hände på en gång och så. Här har det ju varit en väldigt enkel seglats fram till nu. Det har ju inte, Frankrike har ju inte sett störda ut någon gång, de har inte varit pressade någon gång, de har väl inte varit underläge någon gång, nej. De har bara släppt in 2 mål, så det har ju, det finns ju, det här, det ser ju mycket stabilare och mindre dramatiskt ut nu än tidigare. De ser mer överlägsna ut.
Men vi som följde VM 98 mer liksom under vår uppväxt och under vår ungdomstid, det var ju någonting helt annat. Vi har ju vuxit upp med både Spanien visserligen och Frankrike som de här landslagen som misslyckas att gå hela vägen. Och då 98 betydde ju så väldigt mycket, om man förstått det, som för den franska nationen, identiteten, ungdomar med invandrarbakgrund och allt möjligt. Det fanns ju en älskvärdhet i det laget som tog första VM-guldet. Finns den relationen mellan lag och supportrar nu i Frankrike?
Ja, lite grann. Men man ska ju komma ihåg att det som har hänt mellan 98 och nu är ju det som hände 2010 och följden av det. Alltså den här spelarstrejken, krisen i Nice, som många fransmän känner bara, eller omtalar bara det här som namnet på den orten i Sydafrika där det här utspelade sig. Och många år av godgatavandring efter det, där franska folket inte ville liksom ha en, se en fotbollsspelare hänt på nyheterna, för man var så besviken och så att det, sen dess har de ju verkligen fått slita ganska mycket för att återvinna liksom respekt och folkets beundran, och nu står man kanske också lite tröskande på folkets kärlek på något sätt. Men det har verkligen varit en mycket, mycket längre vandring tror jag än vad det kanske sett ut som utifrån. Det var en enorm kris, alltså det var ju på högsta politiska nivå. Det dominerade nyheterna i många veckor. Det var på något sätt en backlash från den generationen, 98-generationen, som på liksom allra, allra tyngsta sätt. Så den här generationen skulle jag säga, ja, de är ju inte lika nyvakna kring det här att liksom bli utsatta för rasism. Det hör vi ju nu också, det kommer mer från andra länder. På den tiden var det ju kanske fransk extremhöger som pratade om att det här var ett afrikanskt landslag och så. Det går inte att säga längre, även om man skulle tycka det. Det finns inga liksom politiska poänger att tjäna på det. Men det har ju, man har ju sett attacker utifrån här, och det är klart att när det finns spelare som Kylian Mbappé som är väldigt verbal och svarar väldigt bra på det här och så stiger ju laget i folks aktning, för de känns inte som att de är så bortkopplade från vanliga samhällsproblem som andra fotbollslag i historien kanske har gjort. Så att ja, det är ju inte första gången, är alltid speciell, va? Frankrike har ju också en helt annan position nu, för man är alltid favorit eller en av favoriterna när man går in i ett mästerskap, och det var ju inte alls fallet när man aldrig hade vunnit ett VM och gjorde det för första gången. Så att det går inte riktigt att jämföra, och det har hänt mycket på vägen. Men för en ung generation nu så är det klart att det naturliga är att se Frankrike väldigt långt i stora turneringar. En ung generation tyskar har, och italienare har liksom en helt motsatta upplevelsen och erfarenheten. Och det, så är det ju. Man är mitt i det, så märker man inte riktigt. Men det här är ju det är liksom den nya spelplanen någonstans. Och där är det klart att franska barn utgår från att Frankrike ska gå till VM-final nästan.
Du nämner en vältalig Kylian Mbappé. Vi har tidigare pratat om diktator Mbappé, de här memesen som driver med hans roll och inflytande i laget. Vad är den allmänna bilden av Mbappé i Frankrike, och har den förändrats, och i så fall hur, under det här mästerskapet?
Ja, så det som har hänt är ju att han har på något sätt återfått lite sin gamla position som väldigt, väldigt älskad och omtyckt. Alltså han var ju Frankrikes kanske mest populära person efter VM-guld 2018. Det var en sensation på många sätt. Fortfarande tonåring. Ett underbarn. Då framstod han också redan då som väldigt vältalig och verbal och sådär. Men inga skandaler alls i bagaget. Inga rykten om divalater och sådär. Och sen, så det som har hänt är ju att han, framförallt i PSG, så har han varit alldeles för... Han har bråkat för mycket om kontrakt. Från utsidan har det fall sett ut som att han har aldrig varit riktigt nöjd med pengarna. Det har inte känts, tror jag, för många fransmän som att han har varit så särskilt engagerad i sitt klubblagsliv liksom, utan mer kanske sin egna, ja, sin egen lön och sina egna förmåner och så vidare. Också det här ryktet eller idén om att han bestämmer vilka spelare som PSG skulle ha på den tiden, vilka tränare, om han, att han var den första som ledningen på något sätt gick till, för man visste att för att få igenom ett stort transfer eller ett tränarbyte så måste vi ha Kylians godkännande. Och han växte sig lite för stor kanske för klubben. Så att där har han ju varit, där har han verkligen trillat ner från den pedestalen. Men han har verkligen svarat på, jag tror, det enda sättet som går, nämligen att, med att göra mycket mål och vara helt briljant i det här mästerskapet. Jag tror att Mbappé själv förstod att det är ingen idé att jag går ut och försöker liksom sminka över eller... Ja, framställer mig själv på något nytt sätt, för att det tåget har gått lite grann. Däremot är ju det här överlägset bästa sättet att återvinna folkets kärlek. Så att så har det blivit. Det har ju lanserats en sajt också där man kan be om ursäkt till Kylian Mbappé och kryssa för ett alternativ om man har anklagat honom för. Förlåt Kylian, jag har påstått att du har för hög lön. Förlåt Kylian, jag tyckte att du inte har hjälpt dina medspelare. Förlåt Kylian, varför jag har anklagat dig för att inte hjälpa till i försvarsspelet och så vidare. Häromdagen var det 75 000 fransmän som hade varit inne där, och man kan se också vem som är den sista att bikta sig. Det kanske har stigit lite tills vi sänder det här, men det är väl en liten ger väl en ganska bra bild av hur han har på något sätt tagits tillbaka till folks hjärtan under det här mästerskapet, och att han också har skämtat lite själv om det här med diktatorskapet och den här memesen. De har ju kallat honom en boto till exempel.
Ja, precis.
I laget då, tydligen så funkar det som smeknamn då helt plötsligt. Så han visar kanske på lite självironi och självdistans och sådär.
Men du, samtidigt pratar man ju om det här laget som just stjärnspäckat, det är ju fullt med namnkunniga spelare. Hur starka är de utan Kylian Mbappé? Vad är det här för lag utan honom?
Ja, alltså jag vill säga att de är kanske det starkaste laget i VM när det kommer till om man har råd att förlora sin superstjärna, för att det finns ju otroligt mycket bakom där. För all del skulle man kunna säga att Spanien också skulle kunna ha råd att bli av med Lamine Yamal, för han har faktiskt inte avgjort särskilt mycket under VM. Men Frankrike har en enorm bänk, såklart. Då har det pratats mycket om på vänsterkanten, då ska det vara Désiré Doué eller Bradley Barcola. De har bytt av lite med varandra, men jag menar, bakom Mbappé och Dembélé så finns ju Marcus Thuram till exempel, som inte har knappt använts någonting. Vinner ändå Serie A, komfortabelt höll jag på att säga, med Inter, och har spelat där och varit med i liksom, toppen av skytteligan många säsonger. Det finns Ryan Cherki lite längre som en offensiv mittfältare som knappt har behövt användas heller. Det finns ett stort sparkapital i Frankrike. Men trots det får man nog säga att en Mbappé i form är kanske den största tillgången man kan ha i ett lag. Så att, det är inte säkert att det skulle kunna rubba balansen, tror jag, lite om han skulle bli plötsligt skadad eller sådär inför en speciell tillgång. Det är inte säkert att de skulle lösa det så bra, men rent man tittar spelare för spelare på bänken så finns det ju inga skäl att riktigt panik.
Men avslutningsvis då, vi och hela världen pratar ju om liksom omöjliga, nästan ostoppbara Frankrike, samtidigt som det målas upp som nästan den moraliska finalen här mot Spanien. Vad oroar fransmännen inför den här matchen, om något?
Ja, nej men man kan nog absolut se lite spår av det. Jag tycker det här är första gången under turneringen som fransk sportmedia är liksom på tå i alla fall. Och det diskuteras om, är Frankrike verkligen en given favorit här? Det som oroar med Spanien är ju att man inte har slagit Spanien sedan 2021. Spanien har vunnit två viktiga matcher de senaste åren sedan dess. I Nations League då, semifinalen som man var på straffar. Och EM såklart, senast semifinalen där man slog ut Frankrike trots allt. Så det är ett lite nytt ljud i skällan, och precis så känner man nog att det här är det starkaste laget hittills i turneringen, och förmodligen, även om de skulle slå Spanien, det starkaste de kommer springa på, för det är turneringens två bästa lag. Mm. Det som oroar är ju också att Spanien släpper knappt in några mål. Frankrike har släppt in två, i och för sig Spanien ett, men man ser ju att det är en extremt tuff uppgift att ta sig förbi Spaniens backlinje. Också lite ovant för alla aficionados av spansk fotboll, för det brukar inte vara det som sticker ut. Men det är verkligen ett ramstarkt försvar och ett disciplinerat lag som jag tror många känner, alltså en liten känsla av att de skulle kunna göra det väldigt svårt i alla fall för Frankrike.
Vad tror du, vinner Frankrike VM i år?
Alltså om man bara tittar på hur det sett ut fram till nu rent sportsligt, så är de absolut favoriter. Det går inte att säga något annat. Sen är det ju det som skulle kunna hända då, som jag kan se, är ju att det blir en ganska låst match mot Spanien. Det är det som sjunkit tillbaka till sin gamla idé om att inte blotta sig för mycket och så. Och så gör Spanien ett mål i 75 minuten och därefter har man liksom för lite tid för att knacka sönder dem. Det skulle ju absolut kunna hända. Men om du ber mig att välja ut en favorit som turneringen har sett ut nu, så går det inte att säga något annat. Jag tycker att de står ut som favoriter.
Johanna Frendén alltså med ett varningens finger. Tusen tack för att du var med oss.
Tack själv.
Efter den där godbiten 21.00 tisdag kväll, alltså Spanien mot Frankrike, så ser vi fram emot, ja jag gör det ännu mer, mot den andra semifinalen 21.00 onsdag kväll, England mot Argentina.
Mums!
Då kan man ju tro, ja men herregud, det finns ju så mycket att ta på här. Och det finns ju en väldigt tydlig rivalitet till och med mellan de här lagen, som är ganska ovanlig för länder som inte gränsar till varandra eller ens möts i kontinentala mästerskap. Alltså EM eller Copa America, de tillhör ju inte samma sfär, det förstår ju alla inblandade. Men här finns ju historiken med Guds hand, med syndabocken Beckham och faktiskt krig som har påverkat den här fotbollsrivaliteten. Och vi har ju varit inne på några av de där aspekterna tidigare i den här podden under VM-säsongen, Samir.
Verkligen. Inte minst då Guds hand.
Inte minst Guds hand i den legendariska kvartsfinalen i VM 1986 mellan Argentina och England. Alltså Diego Armando Maradona, dels gör han ett av tidernas mest magiska solonummer och mål, dribblar sig genom hela planen och motståndarlaget, och dels då ett av tidernas största godkända fuskmål när han hoppar upp mot bollen för att nicka den 165 cm lång som han var och når högre än målvakten i det engelska landslaget, eftersom han ju boxar in den i princip med handen som ingen i domarteamet upptäcker långt före vartiden. Och det här har ju skapat sår i den engelska fotbollssjälen också, eftersom det är just Argentina. För den här rivaliteten, den börjar ju inte där som många kanske tror. Och den börjar inte ens i samband med det som vi ska återkomma till, de mer krigiska inslagen. Utan det är 20 år tidigare, om vi ska hitta en startpunkt rent sportsligt. I VM 1966. Då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. De ville ju liksom gärna skylta med att de är den historiskt moderna fotbollens liksom födelseplats England. Och det var en så intensiv match som det också alltid är när England och Argentina möts. Det är tuff attityd, det är kamp, det är fulknep. Och argentinarna skulle efter den här kvartsfinalen komma att minnas matchen med titeln Århundradets stöld. England vann då 1-0 på hemmaplan, ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut, lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin. Till synes i ett försök av den tyska domaren att liksom stävja matchens tuffa, våldsamma inslag. Han var lite på väg att tappa kontrollen över den här matchen, domaren. Ratin ville diskutera med honom och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det. Trots att ingen av dem kanske egentligen förstod vad han sa, för att Ratin kunde bara spanska, domaren kunde bara tyska, men det var rött kort ändå. Det blev palaver, det var utdraget 7-8 minuter. Till slut lämnade Ratin planen och rev då i frustration ner en av hörnflaggorna på vägen ut. Det var också en sån mini-version av Englands flagga. Och vad tror du 90 000 engelska åskådare reagerar med? Jo, starka känslor, minst enkelt uttryckt. Och dessutom så uttryckte Englands förbundskapten efter den här matchen det som att argentinarna var ohyfsade djur. Och här någonstans befästes den här hatrivaliteten mellan de här två landslagen. Man försökte i ett och ett halvt årtionde efter det här ungefär att liksom lägga plåster på såren, gjuta eld på vågorna med lite vänskapslandskampen, men det funkade inte så himla bra. Tiden dock, brukar man ju säga, leker alla sår, Samir. Mm-hmm. Och det var typ så det blev, att det i alla fall svalnade lite de här hetska känslorna mellan de här landslagen fram till 1982. Därför att då inleddes Falklandskriget kring Falklandsöarna, Las Malvinas som argentinarna kallar det, när det briserade en konflikt som hade legat och pyrt kring de här öarna i Atlanten utanför Argentinas östkust. Det är den enda kust de har, kanske möjligtvis sydkust visserligen. Brittiska öar, men sedan länge har Argentina velat göra anspråk på de här då. Och militärjuntan inledde en invasion 1982 som Margaret Thatcher och Storbritannien svarade på snabbt, hårt och slog ner efter drygt 2 månader. Och det var liksom med den bakgrunden som VM-kvartsfinalen spelades 1986 med Maradonas 2 mål. Det ena då världshistoriens största fusk och det andra då kanske ett av de största konstverken inom fotbollshistorien.
Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
Och det målades upp som Argentinas revansch både på och utanför planen. På planen efter stölden 1966, utanför planen naturligtvis Falklandskriget och allting som skedde politiskt och militärt kring den delen av historien de båda länderna emellan. Och så blev det ju argentinskt VM-guld till slut dessutom. Så en gigantisk revansch för Argentina. Nästa stora kapitel i den här rivaliteten mellan de båda länderna kommer ju VM 1998. Det här är ju ett stort mästerskap för både dig och mig under vår uppväxttid, Samir.
Visst, men det första jag, alltså folk snackar om VM 94. Jag minns bara 98 och allt som hände då.
Jag såg varje minut, 14 år gammal, redo med räckfingret på fjärrkontrollen. För jag satt hela tiden och gjorde liksom som en egen årskrönika när jag spelade in höjdpunkter, målchansen. När jag tänkte att nu uppstår någonting här, min egen VHS som jag fixade. Om jag inte hann med, då blev det repriserna som fick bli en del av min lilla årskrönika. Jag vet inte vart den är nu dock, jag skulle vilja hitta den. Som om jag har en VHS-spelare att titta på visserligen.
Men det går att skaka fram.
Det går säkert att skaka fram, antagligen min far. Men skitsamma. Men vilken sjuk match det här var. Då var det åttondelsfinal 1998 mellan Argentina och England. Jag hoppas att jag var med från start där med räckknappen. Därför att det hände saker direkt. Redan i 50 minuten straff för Argentina. Batistuta, Batigol kallade i Fiorentina bland annat. Gjorde 1-0. Mindre än 5 minuter senare 1-1 på straff också för England. För det är ju tufft, det är ju hårt. Det är ju liksom aggressivt när det är England mot Argentina. Då var det Michael Owen, den unge, han som jag klippte ut och satte en bild i min filofax på, som var för snabb för Argentinas försvar och dök fram för att få den där straffen. Och det var dessutom Michael Owen som med en bollmottagning på Beckhams passning i den 15-16 minuten tog emot bollen med utsidan av foten, benet utsträckt vid sidan av kroppen för att få den med sig framåt, nästan från mittplan hela vägen bort till offensiv straffområde för att finta bort tre försvarare och målvakten och dundra in 2-1 till England som blev 2-2 före paus. Men det vi minns bäst är ju Simeone versus Beckham, inte sant?
David Beckham kicking out and the replay showing that what he did was stupid right in front of the referee who produced a red card.
Men det var en otrolig första halvlek. Ställningen 2-2 som sagt. I den andra får Beckham en otroligt ful tackling i ryggen av såklart argentinaren Diego Simeone. En armbåge i ryggslutet. Beckham ser honom inte alls komma. Han faller framåt, förstärker visserligen. Ramlar gör också i samma veva Diego Simeone. Och när han reser sig upp för att domaren ju har blåst frispark för England naturligtvis, så ser det ut som att han säger någonting till Beckham som också å sin sida är otroligt irriterad, för han har fått så mycket efterslängar, sparkar och ryck i tröjor under hela den här matchen. Så han kvar på gräsmattan, David Beckham, sträcker upp benet ut och liksom sparkar till Simeone som teatraliskt visserligen faller ut och framåt och viftar mot domaren i samma veva efter den där smällen. Och det blir rött kort på David Beckham. Det är en legendarisk scen. Dessutom för de konsekvenser som det fick. I den här matchen kom inga fler mål. Det blev straffläggning. England förlorade. Argentina vann. Och Beckham hade några riktigt tuffa år i sin karriär här. Han fick utstå enorm kritik. Han blev utskälld, han blev syndabock, han blev hatad, han blev mordhotad. Hans ansikte sattes upp på darttavlor för att engelsmännen skulle skjuta prick. Liksom professionella rubriksättare, krönikörer talade om landsförräderi, och han kunde ju egentligen inte revanschera sig ordentligt i landslagssammanhang förrän 4 år senare, när han då som svennis lagkapten i det engelska landslaget och i Sveriges grupp för övrigt i VM 2002 ju gjorde det enda målet på straff mot Argentina i gruppspelet till 1-0. Men från 98 till 0-2 så hängde det över David Beckham. Och det är liksom inte konstigt att det uppstod i en match mellan England och Argentina. För så här har det varit. Vi minns Ratins utvisning 66, århundradets rån. Vi minns Maradonas Guds hands, Beckhams röda kort. Och vi vet ju också att både, eller jag antar det, att både Beckham och Diego Simeone kommer sitta där på läktaren och följa den här VM-semifinalen. För Beckham, han är ju hela VMs maskot, skickas hit och dit fram och tillbaka, sitter på varenda match och tittar. Och Diego Simeone, han är ju pappa till en av spelarna i det här argentinska landslaget och dessutom aktiv tränare i Atletico de Madrid, det vet vi. Engagerad argentinare inom fotbollsvärlden. Och vi kanske inte får Simeone mot Becks här, men kanske får vi Simeone mot Bells. Alltså nu har ju inte sonen Giuliani Simeone spelat så mycket i det här mästerskapet, men tänk om det blir en duell där han går in mot den som ju nu har den här rollen och den här förmågan och den här betydelsen för engelska landslaget som Beckham hade då, det vill säga Jude Bellingham. Vilken otrolig story.
Ja, det var ju väldigt starka scener där efter rysarkvarten mellan England och Norge häromdagen. Efteråt stod tusentals Englandsfans tillsammans med David Beckham på läktaren och sjöng Beatles Hey Jude i en hyllning till matchvinnaren just Jude Bellingham. Och här har hör man honom själv skrika med. Han är ju riktigt uppumpad efter den här otroliga segern ju, som han i allra högsta grad låg bakom. Och när vi liksom har pratat om och öst lovord över de stora anfallarna, alltså som Kylian Mbappé eller Leo Messi och Erling Haaland, då har ju Jude Bellingham smugit med där lite bakom, lite undercover. Mm. Lite som att vi har glömt av honom. Och 6 mål har han gjort i det här mästerskapet. Och är det inte lite extra imponerande att han har gjort det som mittfältare?
Ja, sen har han väl smugit i bakgrunden i vårat resonemang därför att vi fortfarande inte har imponerat så mycket av England. Är det inte så? Det har varit svårt att stanna upp vid dem när man jämför med de andra coola lagen. Men herregud, 6 mål i en VM-turnering och vi knappt har pratat om Kahn. Det är väl läge då?
Eller hur? Låt oss göra det. 23-årige världsstjärnan som man lugnt kan säga har gått sin egen väg. Han som har kallats för Englands bästa spelare som aldrig har spelat i Premier League. För det är ju så. Han kom ju fram i sin boyhood club, alltså Birmingham, där han hade spelat sedan 8-årsåldern. 16 år gammal, eller ska jag säga ung, blev han den yngste någonsin att spela för Birminghams A-lag. Och då befinner vi oss i engelska The Championship, alltså näst högsta serien. Och han gör en hel säsong i laget. Han lyckas göra 4 mål på kuppen. Han hjälper Birmingham att undvika nedflyttning. Han blir utsedd till årets unga spelare i ligan. Och han är en sån jävla stjärna redan då att Birmingham bestämmer sig för att pensionera hans tröjnummer 22. Och det här är för att minnas en av våra egna och inspirera andra. En säsong, tröjnumret pensionerat.
Lite som när vi var inne på att prata om Alexander Isak och hans betydelse för AIK ju, i ett avsnitt långt före detta VM, känns det som. Trots att han ju heller inte var där särskilt länge.
Exakt, avtrycket är ändå djupt. Och jag sa pensioneras, för storklubbarna är ju direkt där och rycker och hugger i honom. Inte minst Manchester United som budar 20 miljoner pund. Men Jude Bellingham, han gör det helt otänkbara för en ung engelsk spelare. Han går till tyska Borussia Dortmund. Det här eviga andra laget i Tyskland bakom rika giganten Bayern München. Men ännu en sån där koppling till Alexander Isak ju, som också gick dit.
Och Erling Braut Haaland såklart.
Ja, men exakt, han har gjort precis samma sak som Bellingham. Tackat nej till miljonerna från United och gått till den här snällare omgivningen i Rurområdet. Borussia Dortmund som är så himla bra på att fostra talanger. Och här någonstans lyfter ju också laget. Bellingham blir den yngste målgöraren i Dortmunds historia. Under hans år lyckas de vinna tyska kuppen. De slutar såklart tvåa i ligan. Men trots det blir Bellingham utsedd till årets spelare i tyska ligan. Och sen då, 20 år gammal, skriver han på för världens största klubb, Real Madrid. 20 år! Hur fan ska det här gå, undrar världens samlade kritikerkår, i synnerhet den i England, som ju aldrig riktigt har blivit vän med Jude, för han ratade ju dem. Inte skulle han som engelsman kunna göra avtryck i Spaniens huvudstad. Men vad händer? Jo, Jude Bellingham gör 10 mål på sina första 10 matcher i ligan. Det är tangerat rekord. Cristiano Ronaldo, som en gång i tiden var i just Real Madrid, ja, han tangerar hans rekord. Han har känt 2 mål i sitt allra första El Clasico, alltså rivalmötet mot Barcelona. Och så fortsätter det på det här viset. När säsongen är slut, då kan man räkna in 19 mål på hans konto. Han blir Real Madrids bästa målskydd. Han vinner ligan. Han vinner dessutom Champions League när han passar fram till Vinicius Juniors vinnande mål. 20 år blir han sen 3:a på Ballon d'Or, alltså galan där världens bästa spelare utses. Och återigen, han gör det här som mittfältare.
Fast det är också en sanning med modifikation tycker jag. För det finns ju mittfältare och så finns det mittfältare. Jag menar, McAllister i Argentina är ju inte den anfallstyp som Jude Bellingham är utifrån sin, inom citattecken, mittfältsposition. Men okej. Okay.
Nej, men jämförelserna med några av historiens främsta haglare nu, och inte minst då Zinedine Zidane, den franska ikonen som ju själv spelade i Real och sen tränade dem. Bellingham har ju sagt att Zidane var hans stora idol när han växte upp. Och visst påminner hans första mål mot Norge om lite Zidane. Var det inte lite zidaneskt? Det här smäckra sättet han liksom lirkar sig igenom Norges försvar och bara smeker in bollen i mål.
Sen så undrar jag, hur kan Zidane vara hans stora idol? Han är ju knappt född, höll jag på att säga. Men det var han väl.
Ja, men det säger väl kanske något om Zidanes storhet. Hur den liksom bara når igenom generationer. Och i den här vevan då ska vi också säga att Bellingham slår igenom i populärkulturen. För under en period här, sommaren 2024, då går ryktesfabrikerna på högvarv. Det sägs nämligen att Kim Kardashian har fått en crush på den här unge engelsmannen. Och de här ryktena intensifieras sen när han dyker upp som kalsongmodell för hennes underklädesmärke. Och så här i efterhand kan man ju konstatera att sanningshalten inte spelar någon direkt roll för genomslaget som den här kampanjen fick. Och idag är ju Kim K dessutom lyckligt ihop med en annan engelsk idrottsman, en viss Sir Lewis Hamilton. Men Jude Bellingham, förutom sina passningar och mål då i sin mitt liksom fältsroll, så är han ju mittpunkten i det här laget, framstår det ju som allt mer. Och han har ju hela tiden, i alla lagarna har varit i, berömts för sin mognad. Som att han är 10-15 år äldre. Alltså kaptensmaterial helt klart. Och det blev kanske allra tydligast efter matchen mot just Norge. Sekunder tidigare hade förbundskaptenen Thomas Tuchel uttryckt missnöje över Englands insats. Att det fanns mycket de kunde gjort bättre. Och journalister, sådana som vi kommer ju alltid söka konflikt. I synnerhet de från England. Så här ställs Thomas Tuchels påstående mot Jude Bellingham. Och då svarar han så här.
Well, whatever. Whatever.
Yeah, I think he obviously believes there could be more from the team.
Yeah. It's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
And look around at these fans. 60 years of hurt. You're on your way to your first World Cup semi-final. Does this feel like the year?
Game by game. Game by game. Next is Argentina or Switzerland. We approach it with the same mentality as we approached all these games and we'll see what can happen.
Men här är ju uppenbarligen första gången han får den här frågan om Tuchels påstående att England kunde ha presterat bättre fotboll. För han är ju surare och mer konfliktinriktad än då Bellingham när han svarar på de frågorna senare i den så kallade mixade zonen uppenbarligen. Han är ju faktiskt nästan, för den som vill haka på konfliktjournalistiken, ju riktar kritik tillbaka på Tuchel med att säga han har inte spelat där ute, han känner inte hur varmt det är, han har inte mött de här lirarna under de här förhållandena. Så han var inte bara class act med att försöka hålla ihop det och hylla sina lagkamrater. Han tröttnade nog på den där retoriken ganska snabbt i intervjuzonen.
Eller hur? Och sen kan jag tänka mig när de sen sitter och analyserar och går igenom matchen att han nog också skulle hålla med. Precis som Tuchels
resonemang. Han kanske egentligen inte svarar så för att han är arg på Tuchel som har sagt det, utan för att han är sur på att alla journalister hela tiden vill ta upp det med honom efter den här segern. Journalister som ju också kanske inte exakt just dem, men ändå gjorde stora rubriker under våren kring att Tuchel verkar välja lag utifrån vilken trupp och vilken grupp som mår bäst. Därför bör Jude inte vara med, för han har ju målats ut som en egoist som inte bryr sig om det här laget. Och den diskussionen pågår ju också väldigt mycket nu i England, när det så tydligt finns en ledarfigur i Jude Bellingham och en liksom nyckelspelare på planen. Det är ju han som bär det här laget. Att var är de här nästan ursäkterna nu från de tyckarna som sa att Jude inte ens borde vara med?
Och för att understryka då betydelsen han har i det här landslaget, vet du vad hans smeknamn är som han har fått nu under det här mästerskapet? Särskilt av de äldre spelarna, som till exempel Jordan Henderson, han med den brutna armen.
Som han bröt efter en firande seger.
Ja. Han kallas för Ank. Alltså som i Ankle. 23 år gammal alltså, men någonstans är han äldst i det här laget. Vi har pratat om Messi, om Mbappé, om Haaland. Är VMs bästa spelare egentligen Jude Bellingham? Han har ju nu en, kanske till och med två matcher på sig att bevisa att det är han.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Alltså, semifinaler. Ikväll tisdag, Frankrike mot Spanien. Världens två bästa lager upp om en plats i final. 21-0-0 avspark.
Och imorgon onsdag fortsätter följetongen. England mot Argentina, också den 21-0-0.
Och sen hörs vi på nytt i appen Sveriges Radio på fredag. Då ska vi gå i mål inför helgens bronsmatch. Och såklart finalen och summera. Vad är det för VM vi har varit med om egentligen?
Vi hörs då. Ta hand om er. Tack för att ni lyssnade.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.